Hör berättelsen om Amina som bor på ett SIS-hem under tonåren. Där utsätts hon för sexuella övergrepp av en anställd som arbetat där under 30 års tid.
Och det finns kameror. Så att jag då gick in i hans lilla spel lite för att jag var rädd.
Avsnittet Amina bodde på SIS-hem utsattes för sexuella övergrepp av anställd. Och många fler avsnitt hör du i podden Älskade psykopat.
I Podplay-appen.
Podplay.
Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd med mig, Anna Ginghede, och
Lena Ljungdahl. Ska du inte säga vad podden heter?
Gjorde jag inte det?
Nej.
Hej och välkomna till Krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Med mig, Anna Ginghede, och
Lena Ljungdahl.
Fick jag med allt? Nu.
Ja, nu fick
det är ju fan det otroligt. Jag har gjort det här snart 300 gånger. Hur kan jag inte naila?
Kanske just därför.
Ja, det går lite på rutin. Men jag tror att de som knäpper på sin radioapparat torsdag morgon, de vet att de kommer få
de vet.
Valuta för de vet pengarna. Vad de vet. Så att säga.
Mm.
Ja. Oj.
Hoppla hejsa. Jag kan medans du håller på och sjunger upp så kan jag säga att det är torsdag och jag och Anna har precis landat i Götlaborg och ska ägna hela helgen åt att prata om vår bok, kring vår bok, för vår bok, på vår bok, på bokmässan i Göteborg.
Stämmer bra.
Det är vad vi kommer ägna helgen åt.
Ja, men det blir kul. Det är så roligt med all kärlek vi har fått från er som lyssnar och varav många har köpt boken och som mejlar oss och skickar PM och sådär. Det uppskattar vi verkligen. Så tack för det.
Extra tack till alla som faktiskt, om ni lyssnar på er, i BookBeat och Storytel-appen så går det ju att recensera.
Just det.
Ibland både inläsare och bok var för sig och ibland som en så här klumpbetyg. Vi är jätteglada att ni tar er tiden att betygsätta och skriva någonting. För inte bara ger det oss som säga, en indikator och vi läser såklart allt.
Mm.
Men det algoritmen gör också att när man håller på det sättet så puttas det upp och hamnar så att säga, in the face. På fler personer som hittar till boken. Och det glädjer oss jättemycket. Så tack er som tar er tid att göra detta.
Är det rätt läge att här och nu delge dig ett sakfel som vi har bommat, du och jag, i boken?
Ett sakfel?
Ja, ett faktafel.
Kör, bara ett.
Nej, men jag har ju en mig hyggligt närstående kollega, nämligen min chef. Jag outar honom nu.
Ja.
Och han, på utsättningen morse sa han, jag har lyssnat nu 2/3 av boken. Han är inte en man av stora ord, om jag säger så.
Okay.
Och han är obehagligt uppriktig ibland.
Mm.
Så frågar han mig, för jag sa, jaha, vad kul, vad tycker du då? Då tittar han på mig och sa han, vill du ha sanningen? Ja, gärna, sa jag. Ja, jag tyckte det var lite segt i början och sen har jag noterat bland annat ett faktafel. Ni kallar polisen i början för kriminalinspektör. Men det är han ju inte. Han är ju polisinspektör.
Mm.
Jaha, så kan det gå.
Det är ju så att säga en nomenklatur som drar an en klang endast i någon som har jobbat inom polisen rätt länge. Svarade du då så här, kära du, det du precis gjorde gav dig själv en åldersmarkör. Sa du det som svar? Nu lät det precis jättegammal.
Vad roligt. Nej, vet du vad? Jag sa så här, jaha, där ser man. Jaha, så kan det gå. Jag liksom känner att det kommer inte fälla någon form av avgörande för boken, så att säga, helhet. på något endast vis.
Var det polis, var det kriminalteknikerna alltså?
Nej, det var, jag tror att det var IGV-polisen som besöker en brottsplats inledningsvis i boken. Så det, mycket kan vi avslöja.
Det din chef menar, att egentligen, back in the days, är det ju så att människor som är kriminalinspektörer jobbar inom kriminalavdelningen så som utredare, underrättelsetjänst, alla spanar och så vidare. Medan de som jobbar lite mer operativt och uniformerat är egentligen polisinspektörer. Men ja, jag förstår.
Men vem vet? Våran polis kanske har också en karriär på krim bakom sig. Han kan ha gjort så att säga en omvänd...
Han har vilket tofflor på sin fritid.
Skit i det nu. Idag, ja, Lena Ljungdahl, kul, så ska vi prata NATO. Och du har ju gjort en helt strålande intervjuinsats som kommer att avlösa den här första lite mer faktatunga delen om NATO. Så det är väl bara att vi så att säga tar tjuren vid hornen och drar av plåstret.
Kötta på.
Allt vad det nu heter. Nej, men du, vi har ju haft val precis. Och jag vet inte om du reflekterade över det, men det var ju väldigt lite prat om NATO under själva liksom valspurten.
De
den
hade
frågan blev liksom...
Med, ja, de hade fullt sjå med att slänga av sig handskarna när det kommer till vem som kunde knäcka gängen först.
Ja, dels det. Men hårdast. Ja, och sen kanske det var så att det är ju en sån stark vattendelare som man kanske var orolig för att faktiskt förlora röster på att driva NATO-frågan allt för hårt under liksom valupptakten. Vad vet
så
jag?
Kan det vara. De pratar ungefär lika mycket om NATO som de pratar om klimatet.
Ja, ja faktiskt. Ja. Men för några månader sedan så var ju frågan om NATO ganska het. Och detta med anledning av vad som händer i Ukraina, naturligtvis.
Mm.
Världsläget blev liksom över en natt ett annat. För våran del av världen, kan man väl säga. Och det är ju så att Sverige har skrivit under en ansökningsdokument. Som du hade sagt.
Ja.
Och den så kallade ansökningsprocessen är ju i och med detta inledd. Sen är det ju så att förutsättningen för att vi ska kunna bli medlemmar, fullvärdiga medlemmar av NATO, det är ju att samtliga 30 medlemsländer faktiskt också godkänner den här ansökan.
Mm.
Och som du och kanske andra känner till så är det ju så att det finns ju några länder, framförallt Turkiet, som är tveksamma till vårt medlemskap. Inte bara vårt utan även Finlands.
Ja.
Så vi får ju se hur det går. Och det här sker inte över en natt. Det kan ta minst ett halvår liksom innan den här processen har avhandlats i respektive medlemsland. Men jag tänkte, vi bör ju lägga någon slags grund för kunskapen om NATO. Och jag måste erkänna att jag var extremt tunn på NATO innan frågan aktualiserades kring ett svenskt medlemskap.
Mm.
Sen har jag läst på lite och förhört mig lite om detta. Och ja, jag måste erkänna att jag har varit pinsamt dåligt insatt egentligen i liksom NATO som företeelse och vad det innebär för Sverige och så. Det kommer ju ni prata väldigt mycket om i intervjun. Men vet du vad NATO står för? Förkortningen?
Nej.
North Atlantic Treaty Organization.
Mm-hmm.
Och denna lilla förkortning, den föddes 1949 genom det nordatlantiska fördraget. Som instiftades den 4 april 1949 och då liksom ett antal nationer bildade NATO. Och jag tänkte passa på att läsa upp den inledande texten i fördraget. Tror du det kan tilltala någon?
Ja, mig? Resten skiter jag i.
Parterna i detta fördrag bekräftar sin tilltro till ändamålen och grundsatserna i Förenta Nationernas stadga. och sin vilja att leva i fred med alla folk och alla regeringar. Parterna är fast beslutna att trygga sin folks frihet, gemensamma arv och civilisation, vilka grundar sig på demokratiska principer, principer om den enskilda människans frihet och rättsstatsprincipen. De strävar efter att främja stabilitet och välfärd i den nordatlantiska regionen. Parterna har föresatt sig att förena sina ansträngningar att upprätta ett kollektivt försvar och upprätthålla fred och säkerhet. De ingår därför detta nordatlantiska fördrag.
NATO-ord.
Ja, visst är det. Och sen följer då i fördraget 14 artiklar som mer ingående beskriver då den här alliansens, så att säga, stadgar. NATO brukar också kallas Atlantpakten eller västliga försvarsalliansen, och den bildades då alltså under kalla kriget och i en tid då ju Sovjet förde en ganska, vad ska man kalla den, aggressiv offensiv politik och där det fanns starka kommunistiska intressen. Och det här gjorde ju att Västeuropa blev ju försatt i någon slags panik kanske är att ta i, men ändå det fanns ju en oro kring den här, så att säga, ja, tilltagande kraften. Och då ville USA garantera då länder som eventuellt kunde tänka sig att angripas militärt. Alltså att erbjuda de länderna ett militärt understöd mot ett angrepp från just Sovjet. Och de först anslutna länderna, det var ett flertal. Det var bland annat USA, Kanada, Storbritannien, Norge, Island med flera. Och kanske har du även hört talas om Warszawapakten. Det är sånt här begrepp som jag själv hade hört talas om, men som jag inte heller riktigt var säker på vad det egentligen innebar. Det var alltså Sovjets svar på NATO. Så de bildade en liknande allians som då innefattade östmakterna. Men den här lever inte kvar, för Warszawapakten upplöstes någon gång under 1990-talet. Vi har en generalsekreterare i NATO, han heter Jens Stoltenberg, han är norrman. Och han blev generalsekreterare 2014. Och snart så är det ett nytt val, så vi får se. Jag vet inte om han kan förlänga och sitta ännu längre. Jag vet inte. Men vi vet inte i alla fall vem som framöver kommer att leda NATO. Så är det. Det här är, får man ju ändå säga, det är ju ett unikt samarbete mellan ju två kontinenter som avgränsas av Atlanten helt enkelt. Idag så ingår då, som jag tror jag nämnde, 30 medlemsländer i Europa och Nordamerika. Och rollen då, NATOs roll, ja men alltså det är en politisk och militär allians. Tanken är ju då att NATO ska ge sina medlemsländer politiskt och militärt skydd. Och det innebär ju i realiteten alltså ett kollektivt försvar för de medlemsländerna som är anslutna helt enkelt. Och att man då inom alliansen hjälper varandra förenklat. Grundprincipen är att om ett angrepp sker mot ett NATO-land så har man liksom angripit hela NATO. Och det känns ju ganska bra, kan jag känna personligen. Det känns som en hygglig backup, så att säga.
Ja, det är väl därför Putin har gått ut och sagt att om ni går med i NATO då kommer vi angripa er. Om ni ens tänker tanken, de vill ju såklart inte att NATO ska bli större och starkare.
Det är klart. Det kan man ju förstå ur liksom hans horisont, att det innebär ju ett större motstånd för honom själv naturligtvis. Men faktum är att NATO inte bara liksom främjar medlemsländernas, så att säga, intressen, utan de försöker också faktiskt främja överläggningar och samtal med och mellan länder som inte är med i NATO. Och därmed också försöker förhindra konflikter. Mm-hmm. Så att NATO är ju i grund och botten en organisation som jobbar främst med och mest optimerat med fredliga lösningar. Men det finns naturligtvis också en militär kapacitet om så skulle behövas i olika typer av insatser. Men där syftet är att upprätthålla fred, alltså fredsbevarande operationer. Och det finns också kapacitet inom NATO för civil beredskap och kris- och katastrofhjälp och sådär. Och organisationen då? Ja, alltså varje medlemsland är ju då representerat i NATO och närmare bestämt i Bryssel på huvudkvarteret. Där då en ambassadör från respektive land företräder sin regering helt enkelt. Och det högst beslutande organet är det så kallade Nordatlantiska rådet, eller NATO-rådet, och det leds av generalsekreteraren. Och det som jag tycker är lite fint med NATOs beslutsordning, det är att alla beslut ska föranledas av konsensus mellan medlemsländerna.
Just det.
Och det kan ju förklara varför de här handläggningstiderna så att säga blir ganska långa.
Det tar lite tid.
Det kan ta lite tid, men det är en fin, tycker jag, princip någonstans. När jag läste på lite om NATO och så där och funderade lite grann på vår egna så att säga försvarskapacitet, försvarsmakten, så kan man ju fundera lite grann på vad som egentligen styr försvarsmakten i Sverige och reglerar den. Och då är det så att varje budgetår så beslutar regeringen om försvarsmaktens verksamhet. Hur den ska så att säga, se ut under kommande budgetår. Och det här formuleras väldigt konkret i ett så kallat regleringsbrev. Och i regleringsbrevet, de är helt så att säga, offentliga. Det går alldeles utmärkt att googla fram de här och läsa om man är intresserad av det. Där anges så att säga, vilken form som Försvarsmakten ska delta i olika typer av verksamheter och militära insatser, forskning och utveckling, underrättelsearbete och säkerhetsarbete och så vidare och så vidare. Så att alla Försvarsmaktens grenar egentligen finns beskrivna där utifrån då en fastslagen agenda kan man väl säga för kommande budgetår.
Och där kan man säga då det jag hör dig säga att Försvarsmakten styrs på samma sätt som Polismyndigheten.
Exakt.
De har också fått regleringsbrev varje år. Det här ska ni jobba med på det här sättet.
Mm. Så att det är så att säga inte bara så att Försvarsmakten får en påse med pengar och sen är det hopp och lek gör vad ni tror är rimligt för den här slanten, utan det är faktiskt ganska väl beskrivet och uppstyrt vad som ska, hur de här medlen ska användas.
Mm.
Det var vad jag har rotat fram om NATO som kanske ger en liten grund i alla fall inför den här intervjun.
Ja, det är en svinbra ingress, tror jag. För nu ska vi efter pausen lyssna på vad Micke Tärnlund, han som gästade oss när vi pratade om totalförsvaret, han kommer återigen och belyser någonting som han kan väldigt mycket mer om. I det här fallet NATO.
Det blir jättespännande.
Jajamän, välkomna tillbaka efter pausen. Det är Över min döda kropp, krimpoddarnas krimpodd. Och vi är ju ute och vevar i ett område där vi inte har någon som helst aning. Och därför sitter jag återigen i Podplays studio tillsammans med Oliver bakom rattarna. Och framför mig har jag Men du är ju en del av Över min döda kropp, familjen redan.
Ja, men eller hur?
Välkommen tillbaka till podden, Micke Tärnlund.
Tack så mycket.
Hur mår du?
Jag mår bara bra.
Sist pratade vi om totalförsvaret.
Ja, det gjorde vi. Någonting rätt måste jag gjort eftersom jag är här igen.
Ja, det tycker jag. Framförallt så vet du fortfarande mer än oss om vissa saker. Ska vi ha någon form av recap på totalförsvaret? Minns ens vad vi pratade om?
Ja, men det gjorde vi, det här att det var ett gemensamt ansvar, inte bara det militära utan det civila, militär är en liten del, det civila totalförsvar, eller civila försvaret är stort och tillsammans blir det ett totalförsvar.
Är det någonting som har ändrats sen sist?
Ja, men det har det faktiskt. Från och med 1 oktober så kommer det bli en ny struktur så att säga som är beslutad. Och den kommer göra att jag tror att civila försvaret och totalförsvaret kommer ta stora steg framåt under kommande år faktiskt.
Och har det någonting att göra med det vi ska prata om idag, vår ansökan och inträde i NATO? Eller hade det varit så ändå?
Ja, men jag tror nu, eftersom det har tagits ett ordentligt tag och självklart kopplat till Rysslands angreppskrig på Ukraina.
Mm.
Så jag tror att det kommer ändå, men det passar oss bra att göra nu kopplat till NATO-medlemsansökan också.
Mm. Stopp och belägg. Angreppskrig. Jag kommer såklart gå utanför manus. Vi har några frågor på ett papper. Finns det olika typer av krig?
Nej, det finns ju faktiskt inte.
Nej, men för det känns ju som, för det har jag hört i den här, det är så många som har tyckt och tänkt kring kriget i Ukraina. Och jag har hört lite olika versioner av, alltså definitioner av krig. Alltså att det är två som krigar mot varandra, eller i det här fallet en krigar mot en och den andra bara försvarar sig.
Ja. Nej, men jag skulle tro att anledningen till att man säger, för det är ett vanligt förekommande ord just nu, det är nog det för att de annekterade ju Krim 2014. Mm. Ja, men det var ju också ett anfall på Ukraina egentligen. Mm. Kriget startade 2014. Sen fullföljdes det nu 2022. Så att,
det är ett angrepp innan det liksom...
lite mer på hela landet.
Jag fattar. Ja, men låt oss gå in på det vi ska prata om. Vi ska prata om NATO. Först var alla svenskar experter på pandemi och epidemiologi. Sen var alla krigsexperter. Sen har alla blivit politiska experter och någonstans däremellan har också varenda svensk vid alla fikabord runt om i Sverige varit NATO-experter. Och jag har så att säga fällt in hovan och haft extremt lite åsikter om NATO av en enda anledning. Jag kan i princip ingenting om det. Jag kan känna saker om att bör vi eller bör vi inte gå med i NATO. Men jag kan inte så att säga befästa mina känslor i någon form av kunskap. Så att vi tänkte, och jag tror att vi nämnde redan i avsnittet om totalförsvaret, att vi behöver lära oss mer om NATO. Nu kör vi det. Kan vi bara börja med, var är vi just nu? Sverige versus NATO. Är vi med? Är vi inte med? Är vi på väg in? Vad händer just nu?
Just nu så har vi ansökt om ett medlemskap och vi är på väg in. Men NATO bygger på att för att bli medlem där så måste alla nuvarande medlemmar godkänna oss som en i mängden.
Mm.
Och det är 30 medlemsländer nu, så alla 30 måste säga ja till oss och Finland. För vi sitter ju nästan ihop i den här ansökningsprocessen.
Det är inte så att en av oss kommer få ja och den andra nej?
Nej, det tror jag absolut inte.
Okay.
Och i dagsläget tror jag, om jag inte har räknat helt fel, så är det 24 länder som har sagt ja. Så det är 6 stycken kvar som ska säga ja innan vi inleder vår själva process med att bli medlemmar.
Och de som inte är med i NATO har inget säg överhuvudtaget?
Nej.
Nej.
Hur tänkte du nu?
Nej, men jag tänkte om man i liksom världspolitik, vi är så sammansvetsade hela världen. Har Sverige fram till nu, vi snart ska med NATO, vi har aldrig varit med och tyckt eller tänkt eller någonting kopplat till NATO.
Ja, men det tycker och tänka får man göra, men det har ingen
bäring.
Det har ingen bäring alls.
Okej. Och vad är det då de här sista, om det nu är 6 länder kvar, vad är det de väntar på, vad är det de tvekar på?
Nej, men jag tror den största motståndaren hit är ju Turkiet.
Ja.
Och det är ett politiskt spel. Jag tror att man löser ut det på sikt.
Att de får någonting som de vill ha?
Förmodligen.
Det är väl ofta så det går till förhandlingar?
Ja, men det är väl lite grann så.
Ja.
Ja, det skulle jag tro.
Okej, och finns det något sånt här slutdatum? Har de på sig till en viss tid? Eller när kommer Sverige gå med i NATO om de nu säger ja till slut?
Ja, men den senaste medlemmen, och nu kommer jag inte ihåg på rak arm vilken det var, det kan vi kolla upp.
Mm.
Då tog det 1 år från att man påbörjade ansökningsprocessen. Så ungefär 1 år kan det ta.
Okej, så det är ändå, det sticker inte ut nu att Sverige inte svungades in i.
Nej.
Okej, vi backar lite till. Vad är NATO?
NATO är ju egentligen en civil politisk organisation och en försvarsallians.
Mm.
Och den bygger på att man tillsammans då ska ha ett gemensam försvarsallians för att hjälpa varandra om det blir ett krig.
Mm.
Men den är helt politiskt styrd. Så att om man säger NATO i toppen så finns det någonting som heter Nordatlantiska rådet.
Mm.
Och det heter det på svenska, North Atlantic Council tror jag det heter på engelska, då, NAC. Och där i sitter varje medlemsland har en ambassadör i NATO-högkvarteret som representerar varje land. Oftast är det någon från respektive lands utrikesdepartement.
Ligger det här i USA?
Nej, det här ligger i Bryssel.
Jaha, okej.
USA är bara en medlem i NATO.
Mm.
Precis som de flesta europeiska länder.
Mm.
Och de här medlemsstaterna, de har tre nivåer de har möten på egentligen på det här rådet. Det är ambassadören, den här respektive lands, någon från utrikesdepartementet som sitter där.
Mm.
Eller så är det utrikes- och försvarsministern som är på möte. Mm. Eller så är det statscheferna.
Okay.
Sen träffas de här olika ofta då. Men den som driver, ska vi säga, respektive lands talan, det är den här ambassadören, NATO-ambassadören i högkvarteret.
Ja, så då får vi se när det här avsnittet sänds om vi vet. Det vet vi inte. Men nu, när vi spelar in, så vet vi inte vilken som blir vår statschef.
Nej, det vet vi ju faktiskt inte.
Men den det då blir kommer att få åka på möten inom NATO.
Ja, men det kommer det att göra. Och det, men det är så här, vad säger stats- och regeringschef, de kanske träffas en gång om året.
Eller
men i annat fall så är det ju oftare de är utrikes- och försvarsminister. Och nästan varje vecka med de här ambassadörerna som sitter i högkvarteret.
Har det böljat lite fram och tillbaka? Sverige har ju uppenbarligen inte varit med i NATO tidigare, men har det inte varit snack om det fram och tillbaka?
Ja, men det har det gjort. Om man tittar historiskt sett Sverige i NATO, så 1994 så gick vi med i någonting som heter PFF. Partnerskap för fred heter det på svenska.
Okay.
Och där är det egentligen så här, man övar tillsammans, och syftet med att man övar tillsammans är för att kunna göra gemensamma fredsbevarande operationer.
Mm.
Ja, men svensk trupp har ju stått under NATO-befäl i Kosovo, Afghanistan, Libyen och såna här ställen.
Mm.
Och där gick vi med 94.
Och det, NATO light?
Ja, men jag skulle säga samarbetsavtal för de som inte är NATO-medlemmar kunde vara med.
Hangarounds.
Ja, men det var ju en bra grej.
Mm.
Lite grann kopplat till det.
Yeah.
Och sen då 2013 så hände någonting. Det kallades för ryska posten. lite helagt sett då. För då gjorde Ryssland en fingerat anfall mot Stockholm med bombflygplan. Svenska beredskapen var noll. Det fanns alla piloter var hemma på påskledighet. Så NATO gick upp med stridsflyg från Baltikum och avbröt det här.
Men vänta, vad sa du att ryssarna gjorde?
De gjorde en fingerat anfall med bombflyg mot Stockholm. De gick aldrig fram till Stockholm, men de gjorde en tydlig markering mot Sverige.
Ja.
Sverige hade ingenting att skicka upp.
Så NATO man kastade popcorn på dem.
Ja, det var inte ens, jag tror inte ens Sverige riktigt upptäckte. Det var NATO som gick upp med flyg från Baltikum och gensköt det här. Och i samband med den här händelsen och annekteringen av Krim 2014 så började vi närma oss NATO mer och mer.
Mm.
Och 2014 så skapade NATO ytterligare en, ska jag säga, för de som inte vill NATO-medlemmar, ännu mera samverkansdelar, mera övningsverksamhet och sånt. Så med hjälp av den där organisationen då, så var vi med i den största militära övningen som har skett i Europa sedan andra världskriget skedde 2018. Och då var Sverige och Finland med i den här och övade.
Okay.
På det sättet varit med. Och vi har sedan 2013 också skickar vi ett bidrag till NATOs insatsstyrka.
Mm-hmm.
Och den heter NATO Response Force. Och hur ska man beskriva den då? Ja, men det är egentligen en stor styrka som de använder som brandkårsstyrka. Händer någonting så är det den man använder. Och den bidrar då, alla länder bidrar med olika saker och så använder man den om det behövs då.
Men då har vi ju varit med i liksom olika konstellationer och olika utformningar längs med åren. Och nu är vi på väg in som fullvärdiga medlemmar.
Ja, men lite grann så här. Vi har varit där och hjälpt till.
Ja.
Och vi har övat mycket med dem. Men vi har inte varit medlemmar. Och är du inte medlem så får du inte vara med i hela planeringsprocessen.
Nej.
Och du skyddas inte utav NATO. Nej. På det sättet då. Men jag tycker man ska bara lägga till att en viktig sak är att även fast vi NATO har en så här insatsstyrka då, det är består av 40 000 människor just nu, eller 40 000 soldater, så kan inte den agera på saker om inte det här rådet fattar beslut. Så politikerna fattar beslut, militären genomför. Det finns bara en enda gång som den militära supreme commandern i Europa, liksom den stora generalen i Europa som leder det här, han får agera om något NATO-land blir angripet. Då får han agera enligt de planer som finns.
Innan politikerna hunnit tänka klart.
Ja, men politikerna ska ha godkänt planen i förhand. Så att man gör en planering. Och blir vi medlemmar, då kommer vi in i ett sånt planeringsskede.
Mm.
Och då är planen klar. Och då får han agera, eller han eller hon får, som är general över det här, får agera på det här.
Är det oftast en han?
Ja, men det är det väl oftast. Men jag tror inte att det är allt för långt bort faktiskt.
Nej, okay.
Jänkarna har några riktiga toppgeneraler på gång.
Ja. Och om vi ska prata känslor och åsikter här, för och emot, för det är den diskussionen som folk som inte är inom det militära eller politiker, då sitter man ju och känner saker, ska vi gå med i NATO, ska vi inte. Om vi skulle börja med, vilka tycker du är de stora fördelarna med att Sverige nu mest troligt kommer att gå med i NATO? Vad vinner vi som land och medborgare på det?
Vi har en bra försvarsmakt i Sverige, men den är liten.
Mm.
Och vi får en numerär genom att vi kan vara med, som jag sa, i den här planeringen, NATOs försvarsplanering utav Europa. Och om man då tittar på oss, som vi sa, Sverige och Finland tillsammans, då bildar vi ju faktiskt en rätt stark allians. Sverige, Finland, Norge, Danmark. Så liksom Nordkalotten blir rätt tryggt.
Mm.
Så här, vi bidrar på det sättet. Vi bidrar så, och NATO får ett stöd där uppe.
Lite en för alla, alla för en.
Ja, men lite så,
ja,
faktiskt.
Robin Hood.
Och sen kopplar det då till de baltiska staterna, Polen, så blir ju faktiskt hela Östersjöområdet blir ett stabil plattform.
Mm. Och om man då ska vara nyanserad, vad, om vi ska förstå, för att jag har ju själv inte haft någon åsikt så mycket. Vad skulle vara fördelarna att hålla sig utanför? För det är ju ganska många som är emot att gå med i NATO. Vad är fördelarna med att hålla sig utanför? Kan det finnas några sådana?
Jag kan inte på rak arm. Och då är... Nej, jag kan inte på rak arm säga någonting som jag tycker skulle vara en fördel i dagsläget. Som omvärldsläget är just nu.
Ja, okay.
Jag ser faktiskt inga fördelar.
Nej.
Och jag är inte en av de där officerarna som alltid har varit för NATO.
Nej, okay.
Absolut inte.
Nej.
Utan, men när omvärldsläget de sista 10 åren, ska jag säga, har ju ändrat så mycket i Europa. Där konflikter tidigare har ju varit överallt i världen. Det var ju därför vi hade ett insatsförsvar som skulle åka runt och göra saker ute i världen. Helt plötsligt har vi nu fått ställa om till att faktiskt försvara vårt eget territorium.
Mm. Ja, för jag har hört många som har varit väldigt åsiktsstarka emot NATO. Mm. Men nu... framförallt som en, så var ju kriget nu mot Ukraina en katalysator i så här, nej, vi måste nog vara med i någonting större. Hur dyrt är det att gå med i NATO?
Jag tror att man säger att är det inte 2% av BNP man pratar om, och hur mycket pengar det nu blir, det vet jag inte faktiskt. Men hade vi inte varit med i NATO så tror jag det kostar betydligt mer. Om vi skulle bygga upp en försvarsmakt som vi en gång hade.
Ja,
för, eller ett totalförsvar vi en gång hade för att klara av ett krig. Nu kan vi istället förmodligen betala lite mindre. Men bli medlemmar i någonting som löser mycket av det vi inte själva behöver skaffa då.
Och kan du på något superduper enkelt sätt beskriva hur NATO egentligen är uppbyggt?
Ja, men det ska jag kunna säga. Det som jag sa så här, det högst upp finns det politiska styrandet, Nordatlantiska rådet. De styr, de får underställt sig, så har de olika militärkommittéer som ger råd uppåt och är beredda att göra det politikerna vill.
Mm.
Så egentligen, och sen så finns det också i NATO massa olika samarbetsorganisationer under NATO-paraplyt. Ja, men kanske köpa in gemensam utrustning inom hela NATO, för att hålla ner kostnader och sådana saker.
Mm.
Så att det finns massa sånt. Det finns massa forskning. Det finns också det här kärnvapenprogrammet. där faktiskt varje medlem i NATO har en representant i det, även fast man inte har egna kärnvapen. Och det är för att kunna tycka och tänka om de länder som har kärnvapen, att tycka och tänka om det.
Mm.
För det innebär ju att NATO i sig har inga egna kärnvapen, utan det är vissa medlemsstater som har kärnvapnen. Nu är det inte så att vi automatiskt, vi behöver inte tillsätta någon i det programmet, men man har möjligheten att delta.
Så att gå med i NATO är också att utöka sin möjlighet att påverka hur NATO bedrivs.
Exakt.
För de länder som är med i NATO.
Ja, men exakt. Mm. Och det är som jag sa,
också på, i förlängningen påverka hur liksom det politiska läget kopplat till krig och fred påverkar världen.
My job here is done.
Ja, men det är jag precis. Är inte så jävla dum. En snabb fråga, de här 30 medlemsländerna, är det väldigt mycket Nordamerika och Europa?
Men det är Europa, stort Europa. Sen är det ju USA och Kanada.
Okej. Okay. Mm.
Och nu är det ju fler och fler av de här gamla östblocksländerna som är medlemmar.
Ja.
Men liksom, det stora är ju, det är egentligen Europa.
Finns det liknande organ som NATO? Har NATO en motståndarorganisation?
Ja, men det fanns ju förut. Warszawapakten.
Exakt.
Och just nu, nej, det finns ingen motståndsdel nu faktiskt.
Nej. Är det Ryssland som är motståndet?
Ja, men det är Ryssland då. Och sen vet jag inte hur man ska se mot Kina egentligen.
Nej. Ja, de har nog sina egna.
Ja.
Jaha, en fråga som jag klurar på. Jag tror att många tänker så här, men nu går vi med NATO. Möjligtvis kommer det för mig som skattebetalare bli lite dyrare. Eller att man kommer behöva omfördela skattepengarna och liksom ta av det vi har redan nu och skicka liksom in i någon form av krigsorgan istället för till blyertspennor i skolan. Så går nog snacket. Men i övrigt, om vi bortser från så här pengar, kronor och ören. Hur påverkas jag som privatperson? Jag är inte soldat. Jag har ingenting med liksom, försvaret att göra. Hur påverkas jag mer än att om det blir krig så kommer det komma hjälp farandes från något annat håll?
Nej, men alltså, jag tror för gemene man i Sverige så kommer det inte göra något. Det är ingen skillnad. Det kanske kommer synas mera utländska militär som är här och övar i Sverige.
Mm.
Men det händer ju redan nu och det ser vi ju inte. Utan, det kanske blir någon grej i nyheterna liksom, eller i tidningar. Men i övrigt så, nej, jag tror inte det påverkar alls.
Så är det Sveriges försvar som går med i NATO?
Nej, men det är det inte. Och det där är jätteviktig punkt faktiskt. För det är Sverige som nation som går med.
Mm.
Inte Försvarsmakten.
Nej.
Det är faktiskt så. Och det är ju som jag sa, om man tittar på det här Nordatlantiska rådet, där sitter ju inga militärer på högsta poster. Det är politiker och tjänstemän, civila tjänstemän.
Mm.
Militären är underordnad det politiska styret inom NATO.
Mm.
Så att man liksom, det är inte Försvarsmakten som håller på att gå med i något, utan det är Sverige som nation. Och det är väldigt viktigt. Det har försvunnit lite i debatten, tycker jag.
Ja, men det är en viktig kunskap att ha, att det är landet. Tyckte du att politikerna var otippat överens om det här?
Ja,
helt plötsligt så var alla partier med.
Men jag tror, det är lite som vi pratade om alldeles, eller tidigare här nu. Liksom, jag tror att det har vuxit fram. Och sen var det ju då droppen som fick bägaren att rinna över. Det var ju anfallskriget in i Ukraina från Ryssland i februari här. Och det var ju det som fick det att tippa över helt. Ja.
Vad är artikel 3? Jag älskar när man ställer frågor som man har ingen aning om.
Nej, men varför
jag visste
ställer
inte
du frågan
att det
då?
Fanns en artikel som hette 3. Därför att du sa, låt oss prata om artikel 3. Vad är det? Den är viktig på morgonen.
Om jag säger artikel 5 då, vet du vad det var? Det är ju det där med att alla länder ska stå upp för varandra och försvara sig.
Ja.
Artikel 3, det är att kunna återhämta eller stå emot och återhämta sig mot angrepp mot landet. Det kan vara naturkatastrofer, det kan vara cyberattacker, det kan vara ett militärt angrepp. Men hela samhället, det som vi i Sverige säger totalförsvarsförmåga, den måste varje medlemsland ha och de har ansvar för att själva se till att den finns.
Mm.
Och det man är ute efter, det är liksom tre kärnfunktioner. Att förvaltningen fungerar, nationens förvaltning fungerar, de viktigaste tjänsterna för befolkningen, sjukvård, omsorg, sådana saker.
Mm.
Och att det civila samhället kan stödja militära operationer.
Mm.
Och det är egentligen det vi i Sverige säger totalförsvar om.
Mm, det är civilförsvar ja, plus.
Och det finns det då en styrning i NATO-stadgarna att varje land måste leva upp till det här. Och självklart, det gynnar ju hela den nationella krisberedskapen och sånt. Men hela grundtanken i det här är ju självklart också att om man behöver åka till ett annat land för att stödja dem, enligt artikel 5 då, där man ställer upp och stödja varandra. Det som heter värdlandsstöd, vi ska vara beredda att ta emot ett annat land som hjälper oss i Sverige. Ja, då måste det ju civila fungera. Det är därför man har en artikel 3, för det är grunden för att du ska klara av att ta emot en annan nation. För det är så, ja, men den här stora styrkan är på 40 000 man. Det tar du inte emot hur som helst.
Nej. De behöver käk.
Ja, men de behöver käk. De behöver röra sig. Ja, men det är så mycket. Därför är det ett pussel. Och det, hela den här, om vi säger, i Sverige säger vi totalförsvar. Men hela den debatten har ju försvunnit. För allting i media handlar om det militära försvaret.
Mm.
Och att vi ska tillsammans med andra länders soldater försvara oss. Ja, det är det yttersta. Men det finns så många andra delar i NATO. Och igen, den styrs utav en politisk organisation. En politisk styrning utav NATO.
Så de här artiklarna som finns med i stadgarna, det är ju, jag hör dig säga att det är det man måste ha täckning för på sitt CV som land för att gå med.
Men,
för att
kunna bli godkänd
så måste du kunna täcka upp då att ja, vi kan skaka fram sjukvård, mat, utrustning, personal för att kunna både ge hjälp och ta emot folk som ska hjälpa oss.
Yes, och vi måste kunna ta hand om vår egen befolkning. För klarar vi inte av att ta hand om den, hur ska vi kunna ta hand om någon som kommer hit för att hjälpa oss? Eller vara ett stöd mot dem?
Och det här har alltså alla de här andra länderna?
Ja, till stor del. Ja.
Du nämnde här innan vi satte på bandan, tyckte jag var roligt. Island är med i NATO.
Yes.
Och det är det enda medlemslandet som inte har någon
egen militär förmåga.
Nej, men de kan uppenbarligen täcka upp för alla artiklar inklusive 3 och 5.
Ja, men det kan de göra. Och de bidrar ju där militära generaler sitter från andra medlemsländer.
Ja.
Där har Island en civil representant. Mm. Så de är med på samma sak. De har samma möjlighet att lägga in sitt veto mot saker och ting.
Ja.
Men de har en geografisk viktighet för NATO. Mm. Ja, men det är ju halvvägs över till motståndaren.
Man kan stanna och tanka där.
Ja, och har ju baser så att NATO har baser på Island, vilket gör att man snabbare kommer upp och kan agera.
Mm.
Så att, de bidrar.
Mm. Men de hade nog en USP i geografisk position
jag
i sin ansökan.
Jag tror det.
Vi är en liten plätt här uppe där ni behöver stanna till. Ja, jag fattar. Ja, men okej. Så att man måste ha ordning på sin egen ekonomi och förvaltning och politik. Man måste ha sjukhus och förråd och allt vad det nu är. Och sen måste man ändå signa upp för att vara med i artikel, alla de här artiklarna i NATO-standarden.
Ja.
Mm? Men jag är med. Hur mycket den här tycker jag för alla som har ungdomar. Hur mycket kan man bli tvingad att ingå i NATO-operation? Du pratar om den här styrkan på 40 000 man. Alla våra andra värnpliktiga som har gjort lumpen och så, kan man bara säga, nu har vi gått med NATO, nu ska du iväg till Ukraina och kriga?
Ja, jag tror inte att det kommer att man kommer utnyttja svenska värnpliktiga på det sättet, absolut.
Nej, okay.
Inte. Och är det så att NATO säger, ja men vi vill att ni skickar över de här så här mycket folk, då har ju Sverige fortfarande möjligheten att säga stopp. Den här delen är vi inte med på. Vi har möjlighet att lägga in vårt egna nationella veto mot det här.
Mm-hmm.
Så att svenska värnpliktiga kommer inte göra. Jag tror att det kommer vara liknande som vi har nu. Ja, men där de frivilligt söker det. Ja, men jag vill åka på FN eller NATO-mission i Afghanistan.
Mm.
Ja, men det har ju Sverige gjort i 10-15 år har vi haft folk på olika sätt. Eller ännu längre naturligtvis. Mm. Men i massa år har vi haft folk ute i världen. På NATO, under NATO-befäl, under FN-befäl och så. Och det är ju frivilliga.
Mm.
Jag tror att vi kommer i fortsättning att göra likadant. Vi kommer inte skicka värnpliktiga.
Nej.
Likt i Ryssland, att man gör en månads värnplikt sen skickas man ut i krig. Nej, så kommer
det gick
inte
ju jättebra.
Ja, eller hur?
Kommer svenska försvaret att växa framöver?
Ja, men det kommer det göra.
Ja. Oberoende
om vi är med i NATO eller inte. Nu tror jag vi är uppe i 60-65 000 soldater nu.
Mm.
Jag tror att inom 2 år eller om det är 3 år så ska vi upp i 90 000. Och det bygger vidare uppåt.
Ja, okej. Ja, men vi börjar närma oss slutet. Är det någon fråga jag har glömt att ställa innan jag har mina två sista frågor som är: vad önskar du mest just nu och vad har du för medskick för våra lyssnare? Finns det någonting mer om NATO som du vill lära mig och Anna och alla andra öron som lyssnar på det här?
Ja, men jag tror en intressant sak, för det pratar så mycket om att hotbilden från nu tills att vi är fullvärdiga medlemmar.
Ja.
Det är ju liksom en liten så här gråzons grejen nu. Och Ryssland har ju verkligen sagt att om vi blir med, eller skriver på att vi vill bli medlemmar, så kommer de ge sig på oss.
Ja, de hotar ju oss till ett nej.
Ja,
eller försöker.
Ja, men jag tror inte man ska bara se det som ett militärt angrepp, utan det är påverkansoperationer.
Mm.
Det är cyberangrepp och sådana saker. Så att jag tror att där måste samhället tillsammans stå emot det. Och det, jag såg någon undersökning nu, det var ju, om det var 50% av de tillfrågade trodde att det bedrevs påverkanskampanjer mot Sverige inför valet nu.
Mm.
Och det är ju rätt bra att 50% tror det, för då är de lite mer vakna.
Ja.
Och cyberangrepp, ja, det måste vi ha motståndskraft emot. Det blir ju mer och mer.
Jag tänkte fråga, tror du att de menar allvar att de kommer ge sig på oss om vi går med i NATO? Men sen så kommer jag på svaret, det gör de ju redan.
Ja, exakt.
Ja. Men det folk tänker nog är att det ska dundra in pansarvagnar på våra gator och börja skjuta oss.
Nej, men, och det tror jag inte att de är just nu. Nej, det tror jag inte.
De har fullt skägg.
Ja, men, men det ska man vara klart. De har inte gjort någon total mobilisering i Ryssland.
Nej.
Ännu. Men nej, jag tror inte att det är det vi ska se. Absolut inte.
Okej, vad önskar du mest av allt?
Att det inte tar massa månader innan vi får en regering i det här landet. Det skulle inte gynna oss i varken säkerhetsläget eller NATO-medlemskap och sådana här saker. Att det kan gå fort den här gången.
Att det inte blir favorit i repris.
Ja, men liksom, det är lite oroligt för om man tittar faktiskt för oss som land.
Jag sa det här om dagen till en vän. Orkar nu inte se massa Instagram-klipp på partiledare som går in och ut i talmannens rum och käkar vinerbröd, alltså.
Nej, men jag håller med. Det skulle jag önska, att det faktiskt den här gången går fort.
Mm. Och har du något medskick till våra lyssnare? Så här,
nej, men det var lite det du lade in. Att man tänker på, det är Sverige som nation som går med i NATO, inte en försvarsmakt.
Tack snälla Mikael Tärnlund för att du återigen kom till vår podd och skänkte lite, faktiskt också lite lugn och trygghet. Jag tycker ändå, ibland kan man känna att ju mer man lär sig om någonting som är skrämmande, allting som har med krig och fred och militär, det kan ju vara ganska stort, mörkt och sådär. Men det, jag tycker att det har motsatt effekt. När man lär sig mer så blir man också lite lugnare och tryggare. Och också lättare att skapa sig en åsikt som är baserad på fakta och inte känsla. Tack snälla!
Välkomna tillbaka! Och återigen, bra jobbat Lena. Fan vad duktig du har blivit på att hålla intervjuer, hörru.
Jag börjar få svung.
Ja, verkligen.
Men vi är ju ganska duktiga på att hitta rätt person för varje uppdrag. Och att det är en person som också är bra i eten.
Mm.
Någon gång har det blivit lite knas när de skickar revisorn. Kan jävligt mycket, men man dör när du öppnar munnen.
Lite så.
Ja.
Och man skulle kunna tro att vi ska skiljas åt här, men se, så är det icke.
Nej.
För att jag har nämligen förberett en jätteviktig lista.
Gud, så härlig avslutning på det här.
Mm. Men jag tänkte, ska jag dra av lite samhällsinformation först?
Ja, men gör det.
Mm.
Vad för har vi första på bäver? Nej, inte det. Nej, det var inget.
För det första så tänkte jag säga så här, när ni lyssnar på det här avsnittet så är det ju då torsdag, vi befinner oss på bokmässan. Håll er ajour för Bövelen på Instagram, för vi kommer rikligt uppdatera vad vi får uppleva där. Och det tror jag att ni vill hänga med på, och vi kommer garanterat live sända vid något tillfälle i helgen också. Bortsett från det.
En liten sak som jag kom på nu.
Mm.
Om ungefär en vecka, alltså första fredagen efter löning denna september månad, då kommer första merchen, och det har vi lite glömt bort. Men det kommer komma en skitsnygg merch denna, alltså nästa fredag blir det ju. På boktemat kan vi väl säga, i alla fall.
Ja, vet du, jag tycker den är skitsnygg.
Visst är den
Den är oerhört subtil, men den är svinsnygg och clean.
Ja, där kom det. Det är därför du gillar den. Den är fan i mig clean. Det är inte något jävla krusidull här, inte. Den är så att säga rakt på.
Ja. Den är right up my alley, kan jag säga.
Och den kommer ni hitta som vanligt på Podstore. Och endast under 24 timmar. Alltid första fredagen efter löning.
Mm.
Hela fredagsdygnet. Från 00.00 till 00.00. Och det är inte först till kvarn, utan alla som köper under den tidsintervallet. Det postmortala intervallet. De 24 timmarna. De den får
lever,
handla.
Den lever bara 24 timmar.
Ja.
Ett omvänt postmortalt intervall.
Exakt. Nu, Anna.
Nåväl.
Ge oss en lista.
Jag ger dig den nu.
Annas jätteviktiga lista.
Jo, men så här. Alltså, vi har ju idag fått lära oss ett jätteviktigt begrepp. Nämligen NATO. Och att det står för North Atlantic Treaty Organization.
Mm.
Mm. Och jag tänkte att vi skulle spinna vidare lite grann på samma tema. Alltså, vi har ju, man känner ju till ett antal militära uttryck och sådär.
Mm.
Vad sägs om ålning medelst hasning eller slingring för den delen?
Den är fin.
Ladda, skott kommer klart bakåt.
Mm.
Den är också
tänt
bra.
Tänt vara här.
Exakt. Det här är extremt möpigt ju.
Ja, det här är möpigt.
Ja.
De vill, får jag också slänga in orden inhibera och mittåt?
Ja.
Mm.
Gärna det.
Ja.
Jag tänkte att vi skulle prata lite grann idag om militära minnesramsor. Alltså akronymer som har funnits sedan någon gång på 50-talet, 1950-talet. Knasen. Ja, precis. Ja. Alltså det här, när jag började göra lite research för det här, då var det som en helt ny värld öppnade sig för mig.
Det är så sjukt att göra research på det här ämnet, men absolut, kör!
Alltså syftet med de här minnesramsorna då, det är ju att de ska hjälpa soldater och befäl att göra rätt åtgärder. Och alla åtgärder i rätt ordning när då en viss specifik uppgift ska lösas.
Annars blir det knis.
Ja, det blir knis. Och de här ramsorna, de är officiella och trycks i militära handböcker. Akronymerna måste också vara uttalbara för att göra dem lätta att minnas. Så det här tycker jag är spännande. För det, om jag bara ger dig några första exempel här.
Det är jobbigt att ha en ramsa som inte går att säga.
Ja, men det är det ju. Men regel lyssna ändå. På. Du får några här bara först.
Mm.
Krubmarsch, aperotik, uamua, metane, eobusare, Sara, ja. Sara R, mekbat, obslösa, gorsugas. Där får du några första.
Jag tror att det är några av våra lyssnare nu som får så att säga lite rabarbesvaj.
Det är helt övertygad om. Men för mig är det fan helt... Alltså det här är så fascinerande. För det första, min första reflektion alldeles nu innan jag ger dig nummer 5 på listan. Det är ju att det är så fantastiskt många minnesramsor. Så man skulle behöva ha en minnesramsa för att komma för ihåg alla minnesramsorna.
Ja.
Men nåväl, jag ger dig plats nummer 5. Brak.
Brak?
Ja.
Ja, men det,
ja. Kan du den?
Får jag bara gissa?
Gärna.
Det här är en tränings akronym. Ja, bröst, jajamän. Rygg, axlar, ben.
Jag tror om jag är rätt informerad. Nej, det stämmer. Jag har skrivit buk på ett ställe och bröst på ett annat. Vi kan säga att det är inkluderar både två, kanske bål till och med.
Ja.
Bröst eller då buk. Nu kommer få 100 mejl om det här. Rygg, armar och knän. Det är, alltså, det är ju då, det betecknar alltså den fysiska träning som man ofta börjar dagen med på luckan så att säga. Och fokus är då på buk, eller om det nu är bröst, rygg, armar och knän, med olika typer av blandade småövningar, till exempel sit-ups, rygglyft, armböjning, sträckning, upphopp, utfall och jägarvila.
Men vänta, vänta.
Ja.
Knän.
Ja.
De kunde de inte ha kommit på en bättre akronym, så de fick med liksom ett B på slutet.
Brab.
Hörrni, nu ska vi ut och träna knäna. Det är 8 övningar på patella idag.
Ja, just det. Vi har 8 blandade små övningar för knäskålen.
Ja. Okej, okay, förlåt. Just a thought.
Ajajajaja. Okej, okay, du får plats nummer 4 då. Och nu ska jag ge dig en minneslista för rörlig spaning och vad som gäller, så att säga, gruppens olika medlemmar.
Oj,
och det här är... så jag har lagt tyngdpunkt på spaning här i min lista idag. Och den här minneslistan, den är ganska ny. Den publicerades i Soldaten i fält 2001. Mm-hmm. Och den lyder solo.
Mm-hmm.
Där S, första, eller första S-et. Ja.
Mm.
S-et i solo.
Första bokstaven, som råkar vara ett S.
Ja. Första bokstaven, stanna.
Mm.
Och då är rekommendationen alltså att du ska stanna för att du ser och hör bättre stillastående.
Då kommer sen orientera.
nej. Observera. Nej.
Ja.
Och då, där ska man då gärna svepa systematiskt med blicken över sitt närområde. Titta länge på varje punkt. Finns det någon där?
En liten passus bara som spanare. Jag hade ju blivit lite brydd om det gick en person som helt plötsligt tvärnitade, svepte med blicken och stirrade på varje person väldigt länge.
Ja, men nu får du ju ha med dig här att nu är man ju ute.
Du är terräng.
I
spat.
L, lyssna.
Mm.
Och då tänker jag direkt, här måste det vara superviktigt att alla i truppen, så att säga, står still. För det blir jättesvårt. jättesvårt att lyssna främmande. Ja, du förstår. O, ofta. Så det här ska du upprepa. Frekvent.
Ja, okej. Okay. Ja, där kom.
Stanna, observera, lyssna, ofta.
Okej. Okay.
Jag tycker vi går in på de lite tyngre, den tyngre avdelningen. Här ska du få den minneslista du sen ska glömma, Ljungdahl. Rasojka.
Mm-hmm.
Det här är också en minneslista för spaning. Det här är då när chefen ska genomföra vissa förberedelser. Rasojka. Mm-hmm. Repetera uppgiften. Avdela vilka som ska vara med i uppgiften. Samla gruppen skyddat. Stridsberedskapen höjs. Orientera gruppen och ge order. Mm. Indela gruppen om det inte är enligt standardrutin. Kontrollera materiel och att gruppmedlemmarna förstått. Och anmäl att grupper är klara att avgå. Rasojka. Men alltså, hur går snacket?
Oerhört många frågor. App. Nu glömde hörni,
vi tar en rasojka på det här, hörni. Ingen lämnar nu gruppen. Nu blir det en rasojka innan vi ber oss av här.
Ja.
Okej. Jag tror jag går direkt vidare på plats nummer 2. För den är lika befängd. Uffe Tosso. Det är planeringsstöd under förberedelsearbetet inför då att en grupp eller en enhet ska ut i strid.
Mm.
Ja, och den här minnesregeln brukar beskrivas som en minnesregel för eldöverfall. Uffe Tosso. Det står för uppgift, framryckning, eld, tillbakaryckning, återsamling, sjukvård, stridsledning, samband och omfall.
Men, alltså. En liten sak bara. Om du så att säga går framåt och någon börjar beskjuta dig så.
Mm.
Tror du att om du inte har en ramsa, tror du att du inte kommer ändå komma på att du ska så att säga backa och om någon är skadad ge sjukvård?
Och men det sen är det så, jag också tänker. Alltså jag tänker som
du skjuter här, på mig och jag tänker, ja. vänta. Var det fram eller bak nu?
Precis. Var jag nu? Vad har jag gjort? Ufet. Jag kom till ufet. Vad är jag nu? Återsamling, just det. Vi måste gruppera om kanske. Vi måste samla truppen.
Ja. Nej, men alltså, jag behöver sjukvård. Tyst Sören, jag är på F-et. Ja. Jag har inte kommit till S-et än. Ligg still.
Sören också. Tilltalar man inte varandra vid efternamn?
Ja, just det.
Tyst Olsson.
Kronblom.
Jag är på väg i återsamlingsfas här nu. Sjukvården får anstå. Jag tycker det verkar så, nästan så att de här minneslistorna känns som att de skulle kunna bli lite kontraproduktiva. Och jag tänker så här, om det nu finns låt säga 50 minneslistor, för det tror jag att det gör. Det verkar ju vara jädrigt stökigt också att hålla rätt på. Vilken är det nu jag ska ha? Är det Uffe Tosso? Eller är det
Mushimashi?
Eller Eobusare? Eller ska jag ha Oamua nu?
Men, för det finns en som jag kan och ändå tycker är rimlig. Men den bildar ju så att säga en ordramsa som i sig är rimlig. Den heter ju stopp. Stanna, tänk, orientera, planera. Ja. Alltså när du känner att du är på väg in i fucking konen och knappt ser och hör. Säg att du är på väg hem från jobbet och hamnar i en trafikolycka och så blir du super stressad och stimmig. Stanna, tänk, orientera, planera. Stopp. Alltså där själva ordet i sig är stopp nu. Var är någonstans? Vart var jag på väg? Tänk till här nu. Du är på väg till dagis, förskola. Du är i en trafikolycka. Allt är okej. Okay. Orientera dig. Här kan jag inte stå. Jag är mitt på E4-an. Planera. Så det finns ju en rimlighet i det hela. Mm. Men om man ska komma på ufsnimorska, jaja. Alltså, det är ju... Du måste ju ha en ramsa för att komma på ramsan.
Ja, det är det jag menar. Du måste ha en minneslista för att komma ihåg minneslistorna.
Ja.
Och sen på plats nummer ett, då gör de det ännu jävligare för en.
Ja,
för att de här tidigare har ju ändå varit akronymer. Du kan ju ändå säga så här, hörni, gänget, vi kör en Uffe Tosso på det här. Nu, allihopa. Alla är med på en Uffe Tosso. Ja, någon kanske säger, men jag vill köra en Rasojka nu. Ja, men då får man ju enas då. Men den här plats nummer ett, då har de frångått konceptet med en akronym. Alltså du kanske minns när vi körde livepodd att jag gav dig en minnesregel som jag kallade för 5S. Du gav mig en som du kallade för 5V.
Det är riktigt.
Ja. Och det här verkar ju militären ha anammat. Lite samma koncept. För här bygger alla ramsans punkter på bokstaven S. Och den heter då 7S. Och den här är också anpassad för spaning just. Och den heter då... Alltså det är svårt menar jag.
Hinner de spana någon gång? Det verkar vara jävligt mycket förberedelse. Hinner de se någonting någon gång?
Den här 7S, den är i alla fall stund. Alltså, vilken tidpunkt har du gjort observationen på? Ställe. Vilken plats? Vilket avstånd? Styrka. Vilken numerär eller antal? Slag. Typ av fordon kanske, eller truppslag. Sysselsättning. Alltså vilken aktivitet.
Om det var någon som virka eller borsta tänderna precis just då.
Ja. Symbol. Märkning eller nummer på ett fordon eller något sådär. Och sen den sista tycker jag nästan ändå är bäst. Sagesman. Alltså vem som har gjort iakttagelsen. Det är sagesmannen.
Men att det ska behövas en ramsa för det här.
Ja, ja. 7S. Fast den här är ju, som sagt, det är ju ingen akronym. Du kan ju inte så här, hörni, vi kör... Ni har koll på era... Det är så dumt.
Och det är så dumt.
Ja, det blev en lite kanske annorlunda lista idag, men jag tycker ändå att det här är en folkbildningspodd och vi måste bjussa på.
Det här behöver vi veta.
Det här måste ut i stugorna så att säga. Det här är inget man skojar bort.
Om du har någon sån här minnesramsa, vi minns ju alla den här viskan och ni ska
äta. Vi ska laga, ni ska äta.
Vi ska, ja. Om ni har någon sån här minneslista som ni faktiskt har haft nytta av.
Ja.
IRL, inte bara något skit som något befäl, lärare eller annan förståsigpåare har lärt, utan en ramsa som ni använder i er vardag.
Just det.
Så kan ni gå in på det inlägget som finns på Instagram kopplat till just det här avsnittet och faktiskt skriva er bästa minnesramsa, rebus, akronym där. Så kan vi se om det finns några som faktiskt lever.
Och alla ni
Jag har två. Jag har två faktiskt. Har som vi använder oss av hemma.
Okej.
Okay. TPA och TMI.
Ja, TMI vet jag. Vad är TPA då?
TMI är alla gånger som någon familjemedlem berättar för de andra att nej, men jag måste nog gå på toa. Då brukar jag säga så här, men det är TMI. Det är inte intressant varför du reser upp nu. Nej. Så här, smyg iväg. Men TPA är tänk på alla. Alltså om man har lagat köttfärssås utan kött i den här familjen. Och sen är det första hungriga ungen. Då kan ju jag med sträng blick säga TPA. Alltså tänk på alla. Och så får man i så fall plussa på då sen. Men TPA, tänk på alla. Tänk på alla. Den används fryntligt. Har ni någon hemma?
Nej, jag tror inte det faktiskt.
Nej.
Nej. Däremot är jag lite bekymrad nu för den här leveransen, den här jätteviktiga listan. Jag gissar att vi kommer få cirka 300 mejl nu från olika typer av möpar som kommer ha synpunkter på att jag förmodligen har haft fel. Det kan vara någon bokstav fel här och där, eller som kommer vilja ge oss mer på det här temat, så att säga. Det
går. Då kan de väl bara låta bli?
Just möparna kan välkomna bara låta bli.
Ja, det är väl.
Om någon MÖP där ute vet hur många minneslistor det faktiskt finns, så skulle det tycker jag skulle vara kul att veta.
Jag vill också veta om de lamineras och stoppas i benfickan, så man har så att säga ett med minneslistor.
Ett kartoté. Det vore ju stök. Vänta, jag ska bara hitta rätt minneslista här.
Är det på U eller
S? Vad har vi på spaning? Och jävlar, har vi 27 olika minneslistor. Vilken är det nu? Ja, nej. Luffe Tosso på dig, Ljungdahl. Nu säger vi tack och godnatt. Och godnatt, önskar alla lyssnare en härlig helg.
Det gör vi.
Bye.
Bye bye.
Berättelsen om Amina som bor på ett SIS-hem under tonåren. Där utsätts hon för sexuella övergrepp av en anställd som arbetat där under 30 års tid.
Och det finns kameror. Så att jag då gick in i hans lilla spel lite för att jag var rädd.
Avsnittet Amina bodde på SIS-hem utsattes för sexuella övergrepp av anställd. Och många fler avsnitt hör du i podden Älskade psykopat.
I Podplay-appen.